Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Skärpta straff för olaglig maskering.
Läget är tufft.
Det var en seger för Malmö FF, men en förlust för svensk fotboll.
Sveriges damlandslag i fotboll är nu långt från. Nu krävs ett smärre mirakel.
Det står fyra man ska inte få det med mig frågor.
Fy fan vad det är.
Det är och Fides en till ett inflytande till Tyskland.
Dags för avsnitt 11 av Blågul framtid om krisen i svensk fotboll. Med lite utblick när det gäller damfotboll och även där när Sverige är världsetta på landslagsnivå så finns det ändå lite problemområden. Man kan ju undra vad finns under landslaget, vad kommer framöver, och allsvenskan för damer har tappat, och det är klart att man också måste ställa de frågorna eftersom ju fotbollsförbundet nu lite gör om sin organisation. Måste ju också tyda på att de är lite oroliga, inte för här och nu men för framåt, eller?
Ja, verkligen. Och det är väl sundhetstecken tycker jag definitivt från förbundet att börja skrapa lite under ytan här. Vi har ju tagit upp ett antal områden i den här serien, och det är klart att framtiden och den utvecklingen på damsidan som går i rasande takt, hur ska vi attackera den och ta in de rön och träningsmetoder och utveckling som finns utomlands, och vi behöver nischa oss, vi behöver liksom se hur vi ska maximera våran potential framåt.
Ja, och som sagt, detta är avsnitt 11 av Blågul framtid om krisen i svensk fotboll. Vill man lyssna mer på just kring damfotboll så finns ju avsnitt 2 med bland annat EFDs nu avgående sportchef Stefan Alvén och en del andra som är inne, Magnus Wikman, och sen finns ju även avsnitt 9 där Therese Sjögran pratar lite om Rosengårds utmaningar. Så att det är klart att även för att Sveriges A-landslag är världsett och så finns det en del moln på himlen. Så att häng gärna med och lyssna på fler, och vi tar gärna emot deras synpunkter och tankar. Vi finns båda på X, Twitter, i både jag och Erik Edman, och vi finns även om ni mejlar mig olof.lund@tv4.se. Men då ger vi oss in i avsnitt 11 med en utblick på damfotbollen och egentligen om det är krisläge eller om det är bara en dipp eller vad det nu är för någonting.
Ann-Helén Gram har en gedigen bakgrund som tränare på högsta nivå i många olika länder. Hon inledde karriären i Statena där hon hade hand om en ung Caroline Seger och flyttade senare till Skottland. Där var hon både assisterande förbundskapten och utvecklare av fotbollen i landet. Gram har också varit Thomas Dennerbys högra hand i det svenska landslaget, arbetat för Finlands landslag samt gjort en vända i mexikanska Tigres. Idag arbetar hon för det skånska fotbollsförbundet.
Damfotbollet totalt sett tycker jag väl har varit i en ganska god period under en längre tid. Så ska vi inte bara liksom zooma in på den senaste månaden eller 2 månaderna så finns det ju mer positiva bitar, absolut. Däremot så påminns man ju såklart om vad som händer runt omkring i världen och hur stark utvecklingen är liksom på olika plan.
Vilket hot är den liksom utökade konkurrensen både när det gäller landslag, men vi ser ju även på klubblagssidan där många länder och klubbar i Europa satsar, och jag menar, det händer saker runt om i världen. Just den utökade konkurrensen, hur stort hot är den mot svensk damfotboll?
Tycker väl att man snarare ska se det liksom som någonting som stimulerar och inspirerar lite. Att vi är ett förhållandevis litet land liksom i en internationell kontext fortfarande. Så att den inspirerar nog mer än någonsin. Man ska väl aldrig, tycker jag, heller liksom glömma var man kommer ifrån. Liksom, vad har vi för stolta traditioner som har gjort att vi ändå liksom är ett land som har syns på kartan, tycker jag.
Om du ser det som är svensk fotbolls styrkor, var hittar du dem?
Det är väl framförallt, jag brukar alltid säga så här, när man ibland ut och jobbar lite utomlands också, så känner man sig ganska stolt liksom att vara svensk, för att vi har en ganska tydlig liksom infrastruktur vad det gäller liksom förbundsverksamhet, distriktsverksamhet och även liksom föreningskultur som liksom många länder kikar och har sneglat på ganska länge. Så att det tycker jag liksom är den absoluta styrkan som vi har.
Om man ser till det som skulle vara riskområden där svensk fotboll skulle kunna tappa, vad säger du det?
Ni börjar vara inne på någonting. Jag vill alltså sätta det lite större. Det är klart att man kan titta på det här liksom frammappen, klubbar i andra länder och så vidare. Men liksom för egen del så handlar väl både det om att det finns alltid två sidor av allting. Man ska ju liksom vara stolt över traditionen, men man ska inte fastna liksom i historien heller. Jag tror väl att för alla, och egentligen så tror jag så, för alla nationer, alla länder, så är liksom utmaningen det att klara av och, alltså alla de här olika miljöerna som jag precis nämnde, liksom att de samverkar. Och kanske då också inte glömma av att i det här snabba som händer, så är det liksom spelarutveckling som liksom ligger till grunden. Så att klara av att samverka de här olika miljöerna så att det inte blir varandras motsatser på något vis. Vi kan ta exempel som internationella kalendrar och så vidare lite, utan det tror jag är utmaningen för nästan alla länder att kunna jobba tillsammans helt enkelt då. Och maxa sitt lands liksom fulla kapacitet.
Men med den breda erfarenheten av utländsk fotboll, internationell fotboll, när du tittar på det svenska perspektivet och jämför med de som ligger längst fram utomlands, vad är det de gör som vi ändå kan lära oss av och anamma på ett i större utsträckning?
Det tycker jag väl sådär, att om du tittar på alltså landslagsfotbollen, så har vi ju på senior, där är det ju lite skilt, alltså svaret blir ju flerdelat egentligen, för på seniorlandslagssammanhang så har vi faktiskt hävdat oss väldigt väl i under väldigt lång tid, vilket gör att vi gör ju saker på den nivån som på något vis liksom kanske får lite senare frukt. Sen kan man ju såklart, det är ingenting man styr över, men många av de kanske större länderna då har ju också ett större urval spelare, vilket gör att man kanske av den hävden ibland man tar sig till fler ungdomsmästerskap exempelvis. Och det är så att säga, det är ingenting man råder över själv, men jag tror att det blir liksom allt viktigare. Och vi ser det ju också på att alltså det är de länderna vi liksom konkurrerar med också sen i andra sammanhang då, som tar stora kliv på ungdomssidan också.
Om man tittar de lite mindre länderna, vad gör de? Om man tar Portugal som är på frammarsch nu, även Holland har gjort bra resultat. Det är ju Holland vid små länder med mindre befolkning. Vad är det de gör som någonstans de gör bättre än vad vi gör? Vi gör många bra saker, men vad gör de som på något sätt skiljer dem ur ett sammanhang, en kontext?
Ja, alltså jag kan ju inte i detalj vad man gör i Portugal. Så jag känner såklart till och bland annat Portugal har jag mött med både Skottland och Finland och under en längre tid. Och ska man ta en grej så är det ju såklart att det finns en kontinuitet. Det finns nog inte en spelare som i Portugal som inte har haft Francisco Neto i något sammanhang. Och han har ju funnits liksom kring portugisisk landslagsfotboll på damsidan under, det räcker inte med 10 utan vi är väl uppe i 15 år. Så. Sen i detalj liksom vad de gör just i Portugal kan jag inte säga. Men jag var ju själv liksom med under en längre tid i Skottland och samtidigt liksom hade en samverkan med, vi har Österrike, vi har Schweiz och Belgien också för den delen som har ett förhållandevis liksom lite numerär spelare. Men jag skulle säga att det är väl just det, att man, liksom, man måste maxa alla miljöer som finns. Man tar hand om såklart starka föreningsmiljöer och klubbmiljöer, men också liksom en stark spelarutveckling. Det vill säga liksom kan ibland fokusera på individer också, liksom erbjuda, när vi kanske nämner ordet akademier här nu och i en kontext liksom som kanske kommer från lite herrfotbollen och så kanske den på dam- och flickfotbollen har figurerat i att man har haft förbundsstyrda akademier där man har samlat spelare och spelare under en viss del av sin skoltid, har gått under ett antal år och liksom fått med sig en massa verktyg för att liksom driva sin egen utveckling. Och det har inte varit kopplat då till, som sagt, till föreningar, utan det har varit en samverkan mellan olika miljöer som gjort att man och så resonerade vi i Skottland också. Vi kan inte missa en enda spelare. Så var liksom vår devis i Skottland. Vi måste ha koll på varenda spelare och liksom skapa förutsättningar för varje enskild spelare för att helt enkelt ta det liksom övergripande ansvaret.
Du är ju idag spelarutvecklare på Skånes fotbollsförbund. Hur styr du verksamheten eller förbundets verksamhet eller distriktets verksamhet för att få fram fler talanger och fler spelare?
Svensk fotboll har ju under de senare åren gjort ett arbete som lite gjorde en översyn av all spelarutbildning och så, och dessa olika miljöer som heter spelarutbildning 2.0. Och i det så har ju en del förutsättningar eller en del saker liksom bytt namn och ändrat lite utseende och lite inriktning. Sen ser ju spelarutbildningen på distriktsnivå, den ser nog lite olika ut i varje distrikt. I Skåne så har den ju figurerat under ett antal år nu att ge så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt. Det vill säga att vi jobbar med det är öppen verksamhet på 14 år, och sen så är det en större mängd spelare både på 15 och 16, mer historiskt när typ Erik, när det var liksom distriktsguru där, eller stjärna i distriktslaget i Småland var det, va?
Ja, jag vet inte om jag var någon stjärna direkt i det där laget, men
så tror jag att då var det kanske bara frågan om att det var 20-25 spelare som liksom figurerade liksom i den kontexten och kanske känner lite stimulerad av att kunna nå det. Skåne har ju liksom tagit ett grepp om att vi vill ha med oss lite fler på den resan. Så vi jobbar ju med ett lite större antal samtidigt som vi jobbar med den typen av distriktsverksamhet också. Så jag jobbar väl på vardagsfältet med det, men det är ju som sagt, det är ju en kompletterande miljö till det som bedrivs i föreningar och så. Så att det är ju som en länk mellan olika, och att erbjuda ytterligare en miljö och att sammanföra klubbtränare från olika miljöer också i det här. Så att det är väl en... Där hade vi fått ta ett eget program så om jag skulle prata om det.
Jag tänker så här kring tidigare gäster vi har haft med och nämnt det här att elitklubbarna ska ta ett större ansvar i samband med spelarutbildning och framförallt tränarfortbildning. där ni kanske då från distriktshåll tar ett steg tillbaka, att vi lägger större resurser hos elitklubbar att vara ute i breddföreningarna, dels i syfte att utbilda tränarna men också att se unga spelare i sin hemmiljö kopplat till. Hur ser du på det förslaget att på något sätt ta bort lite makt från distrikterna och er och istället lägga dem på de elitklubbarna som ligger längst fram i spelarutbildning?
Det var någon av era gäster, sa du? Eller?
Ja, precis.
Ja, du citerar. Okej. Okay. Som jag sa innan så tror jag liksom att svensk fotboll har byggt på en förmåga att vad ska man säga, hitta olika nätverk, samverka på olika sätt, och det tror jag fortfarande liksom det behövs en figur, även om det är som du säger att det såklart finns mycket kompetens och kunskap i dagens elitföreningar, självklart, men det ska också på något vis samordnas och det ska finnas liksom ett långsiktigt tänk i det. Jag är rätt så övertygad om att man lägger både mycket tid på just de här frågorna i elitföreningar, men man har ju också andra ganska mer akuta frågor och vi kan väl bara liksom prata kort så där, devisen liksom resultat kontra liksom kortsiktiga resultat kontra lite långsiktigt tänk, att det kan ju också liksom påverka. Så jag tror ju fortfarande att alla de här olika miljöerna behövs. Så vi har en liksom miljö till som också måste samverka i det här, och det är ju skolmiljön och den möjligheten, både möjligheten till extra träning som det erbjuds, men också en samverkan till exempel mellan elitmiljöer och skolan för att möjliggöra bästa förutsättningar. Så att jag tror ju inte, alltså när man tittar och bland annat när jag bodde ju ganska länge i Skottland, men man tittar ju ofta på till exempel den man kallar skandinaviska liksom modellen lite, hur att inte bara liksom ha ett om allting blir centraliserat, det vill säga man bara har ett stort nationsförbund där, som ju var fallet i Skottland när jag började där 2005, så hade ju de liksom börjat att titta på framförallt de skandinaviska länderna och kom fram till att vi måste liksom bygga regionala, så man delade in Skottland i 6 regioner sen och byggde upp liksom så kallat regionala kontor, därför att det här var som är specifikt liksom för olika delar av landet och så vidare, och igenkänningsfaktorer och liksom att veta var finns kompetenserna, var liksom var finns de och var liksom behöver vi jobba med specifikt kanske i vår landsända.
Nu är det ju så att fotbollsförbundet uppenbarligen inte tycker att det är optimalt, eftersom man organiserar om fotbollsavdelningen. De har säkert inte missat att Kim Källström blev fotbollschef övergripande. Och liksom på damsidan så är det ju både en landslagschef, dam då Marika Domanski Lifos, men även att man tillsätter en teknisk direktör som liksom ska jobba med spelarutveckling. Och vad tror du det kan tillföra för er? För på något sätt är det väl i det ledet du ska ligga, eller i den silon du ska ligga?
Ja, jag vet väl inte mycket mer än vad det är kring den så kallade nya organisationen. Och det är klart att man, när man har hunnit, som jag, bli lite, inte till åren, men ändå så för mig vet jag ännu inte om hur mycket nytt är det. För svensk fotboll har ju haft en landslagschef tidigare också, som säkert har haft lite olika roller, men om vi bara går en 10-12 år tillbaka så och jag var med som assisterande då hette landslagschefen Lasse Richt, där allting liksom låg under både senior och ungdom för den delen, så att än så länge så för tidigt liksom att veta så vad ingår i rollerna, vad är uppgifterna, och tekniska direktörer, det ska vara två, och varför är det inte en, liksom vad innefattas i eller vad kommer liksom att vara uppgifterna för de olika rollerna. Sen är det självklart alltid positivt med resurser, alltså till just liksom själva fotbollen. Det är väl så mycket jag kan kommentera om det som jag inte vet så mycket mer om.
Jag gissar ändå att du har koll på Karin Sjöblom som kommer in och blir teknisk direktör som ju var F19 förbundskapten tidigare bland mycket annat, att hon får det uppdraget. Så att säga. Men är det dumt att det inte, tycker du det skulle varit samlat under en så att säga? Det skulle funnits en teknisk direktör för pojkar, flickor, herr, dam.
Det är väl bara vad jag associerar i titeln teknisk direktör, men liksom det är ju så, det är ju alltid, en titel är en titel, det är först liksom vad är uppgiften, alltså vad är den konkreta uppgiften som man ska jobba med, och då är det kanske bara logiskt, så att den insynen har jag inte, men liksom traditionellt sett så har vi då mer kopplat samman liksom en teknisk direktör med liksom det lite visionära, det övergripande, saker som ska liksom få stort genomslag i hur vi ska spela eller vad det nu skulle kunna vara. Men, så att det är lite hypotetiskt.
Det är ju rätt få kvinnliga tränare ändå på toppnivå, både i allsvenskan och internationell fotboll. Vad beror det på?
Ja, och du. Alltså det finns ju mängder av svar på det. Och det är klart att precis på samma sätt så det har ju under en tid nu förekommit liksom en, jag ska inte säga en debatt, men ändå som spelarna har varit ganska duktiga på olika plan liksom, både internationellt och driva liksom rättigheterna och möjligheterna då för tjejer och kvinnor att utöva sin idrott. Och det är klart att det är minst lika viktigt på andra positioner också och andra roller. Och det finns ju såklart många, vi ska inte bara titta på tränare, det finns ju liksom andra positioner som också har besatts av och gör det liksom Sara Thunebro figurerar liksom i några sammanhang, Carola Sörberg nu, bara för att nämna liksom några namn och vickan och så vidare, men det är klart att den siffran skulle behöva bli ännu större och kanske ännu större i föreningsstrukturerna och det har ju genomförts mängder av projekt genom åren också. Det finns väl någonting nu som jag inte har koll på namnet. Men jag har inget enkelt svar på den frågan. Men jag tror att som alltid, liksom, rekrytering och liksom att bygga olika team och organisationer, det tror jag är precis ett lika, vad ska man säga, krävande långsiktigt arbete som man måste liksom ha strategier och visioner för liksom, såväl på föreningsnivå som förbundsnivå.
Ja, om vi, det kanske var för svår fråga då, men om vi går på en lite enklare fråga. Mm. Vad hade det betytt om det hade varit fler kvinnliga tränare?
Nej, men det är precis som, om vi nu tittar på, om du nu menar liksom yttersta elitnivå där det exponeras mycket, så är ju det såklart ett skyltfönster som gör att man kan liksom börja tänka den tanken lite tidigare. Men därmed är det inte sagt att man, tycker jag inte, att man ska inte stirra sig blind på. Det är fortfarande så liksom att fotbollen bara ibland tittar på, det finns en figur, det vill säga huvudtränare. Men det finns oerhört mycket annan idag som liksom vår fotboll skulle inte vara så långt fram om vi inte hade haft experter på andra områden också. Så att, jag tror att vi ska vidga det lite mer också och titta på mer än bara hur många huvudtränare har vi.
Om man ser att du har varit ute i, som du har beskrivit, i Skottland och varit i Mexiko, klubblag och Finland och liknande. Vad ser man för taktiska trender ute i världen när det gäller fotbollen som du vill tycker att vi i svensk fotboll borde ta in eller ta lärdom om?
Taktiska trender. Återigen så tycker jag liksom, vad det gäller seniorfotboll så ligger vi väl framme. Och det är klart att alla, många tittar på Spanien nu, och jag tror att lätt att säga nu när man har facit, men jag tror att jag har tittat på Spanien i de senaste 15 åren och känt att det här är bara en tidsfråga, för att de har liksom, de har tekniken, de jobbar med speluppsättningen och de starka liksom aspekterna, men sen det de ju, tycker jag liksom, har sen förädlat de sista åren, det är försvarsspelet och det är deras fysik. Det är liksom de två ytterligare dimensionerna som har gjort att när man kikar på Spanien och Barcelona på damsidan, så är det ju liksom inte bara då teknik och speluppfattningen, utan det är ju återövringsspelet och det är liksom förmågan att spela liksom med hög intensitet i 90 plus. Sen mindre nationer, det är ju, om det är en taktisk trend, men det är ju samma, det är ju, de hävdar sig också bättre för att man liksom gör grundjobbet också bättre, att man har en förmåga och använda sitt spel, men också har bra koll på motståndarnas spel, så liksom mycket, mycket bättre liksom analytiskt förjobb och så vidare, och såklart återigen arbetat upp liksom fysiken. Så att det låter samtidigt som frågor som kanske vi tidigare har tyckt att, ja, men där ligger vi ju väl framme, men då ska man vara medveten om att det har ju liksom många kikat på svensk damlandslag och liksom tagit de bitarna.
Man tar Mexiko då, 36a på rankingen just nu. Hur är potentialen på damsidan där? Du var i Tigres då, som är en dubbelklubb kan man väl säga där. De är otroligt framgångsrika även på här sidan. Nivån på mexikansk fotboll på damsidan, hur står den så jämfört med Sverige eller Europa?
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, nej, men det finns ju oerhört mycket, skulle jag säga, potential i ett land som Mexiko. Det är lite därför det var lite kittlande att åka dit också. Mycket kultur. Sen, alltså, dubbelklubb är ju, det är ju alla egentligen, så att ligan är ung, den var framtvingad utav förbundet, att alla klubbar då är herrligan och tvingade att ha. Det var väl 2-3 som inte ville först från början, men nu har ju alla 18 då, så att så de har inlett liksom med att kopiera mycket på härsidan, såklart. Kanske inte i form av tränare och sådär. Man har ju tidigt försökt att hämta liksom influenser utomlands ifrån, kanske mycket del spanska tränare och jag har jobbat tillsammans med en kanadensisk, så det var, vi var väl de minsta minst latinska, höll jag på att säga. Men det finns ju mycket potential, så att när de efterhand liksom kommer och kunna jobba upp sidan liksom sportslig utveckling, för den mediala är ju liksom fantastisk. De är ju enormt duktiga på att marknadsföra och har liksom, använder ju supporterkulturen på ett fantastiskt sätt som är uppbyggd kring här verksamheten. Sen skiljer det sig såklart mellan föreningar. Tigers tillsammans med Amerikas, och framförallt är väl de två klubbarna som har liksom i särklass där på det. Det finns mycket potential, men såklart är det ju än så länge, det hänger inte riktigt ihop. För det är klart att man har en ungdomsverksamhet, men där är ju många av deras utmaningar.
Jag är lite nyfiken på det här ligasystemet med Apertura och Clausura. Vi ser det i Danmark och Belgien där man delar serien efter halva, eller lite drygt halva serien. Hur upplever du den typen av höstserie med en mästare och en vårserie med en mästare? Tycker du det är ett intressant grepp att ta även för ja, Sverige till exempel?
Alltså, det är väl där man känner att gränsen till att det går ut över det sportsliga liksom blir för stor. Alltså, för det första när de har liksom två ligor, för det handlar ju om att liksom mjölka allt ur liksom med de intressanta matcherna. Ungefär som att de 17 matcherna är i grundserien är en transportsträcka, och så behöver de se till att hamna liksom bland de fyra översta om det går, och sen så är det ett slutspel. Så att det är klart att det är liksom uppbyggt kring det kommersiella jäkligt mycket, och vilket innebär att ibland så sätter man ju matcher där man inte tänker att spelarna behöver kanske lite återhämtning, för här blir det liksom lite resor och sådär också. Så att det har väl, jag har lite tippat över där, de är väl medvetna om det, men de är ju, där märks ju liksom den geografiska närheten till Nordamerika och liksom i all det här slutspelets förbannelse lite som ju, ja, man har lite, jag hade lite svårt att liksom känna att det här, nu har de tagit det liksom lite ett steg för långt. Men just för att det blir ju 23 matcher på hösten och det blir 23 matcher på våren om du går hela vägen. Och som i Tigres fall och de bästa, om vi nu pratar, ni sa lite hur de hävdar sig gentemot Europa. De ur ett framförallt kanske kommersiellt syfte, så skapar de ju länkar med Bayern München, Real Madrid, Barcelona att komma över dit för att spela träningsmatcher. Så klämmer de in dem också och flyttar på några seriematcher och så vidare. Så det är ju oerhört liksom mycket matchande ibland, och det går ut lite för mycket över det sportsliga, skulle jag säga.
Det kommersiella verkar ju funka i form av publiktryck och liknande, och i svensk damfotboll har säkert inte missat att det har blivit en diskussion. Hedvig Lindahl har väl den som frontar att liksom, vi ska inte lyfta över det negativa, att för mycket att dra nytta av här publiken blir negativt för dampubliken. Vad tror du liksom är vägen fram där? Finns det något att lära av Mexiko, eller går de bara att de liksom lyfter över här publik till dampublik?
Det är ju säkert procentuellt sett en ganska stor del. Ja. Att det är förhållandevis billigt eller lägre biljettpriser och så. Såklart hur det ser ut i liksom omgivningen. Men så jag tror att det där, men ändå är en större mix. Alltså även i Mexiko, om jag tittar på de matcherna som damerna spelar kontra när herrarna spelar, så är det lite mer familjer, lite mer liksom barn och ungdomar och lite mindre ultras. Och det är väl ganska, jag tror så länge liksom så att vi både spelar och alla jobbar liksom runt om det här att alltså vara stora förebilder och rikta sig mycket liksom till ungdomar och så, barn och ungdomar, så kommer det nog fortsätta liksom att bli en lite blandad supporterkultur, och det är väl det man jag tycker det är trivsamt i alla fall. Jag tänkte på det i somras också, gick ur, hade varit och sett Australien Nigeria på en av matcherna, man liksom det det spelar ingen roll om det var liksom en lite dramatisk avslutning, men det var inte, det var ju inga irriterade människor överhuvudtaget som liksom går lugnt och försiktigt och ut från den här arenan. Så att ja, jag vet inte om man kan välja sina supportrar såklart, men jag tror att det kommer att vara lite annorlunda, att man riktar sig till lite olika målgrupp. Däremot så är det klart att Tigers hade ju aldrig bara haft liksom, de har inte haft en fullsatt stadion om det bara hade varit en helt annan publik. Utan det är ju de bygger ju, de har ju en oerhört liksom stark supporterkultur, i att man liksom lever med klubben och klubben gör mycket sociala insatser i området och sådär. Så att det är ju mer än en, det är mer än ett lag för många av supporterna. Det är liksom en liten institution, det är det de till och med kallar det. Jag tyckte det lät lite stort när de började prata om det. Institution, tänkte jag. Är det någon, har vi någonting som är kopplat till föreningen här som vi inte... Nej, men det är ju mer hur de ser på sig själva och vad de har för att spela för roll liksom i staden där. Så.
Om vi går från att landslaget är värdsätta och så har ju allsvenskan tappat i styrka egentligen i det enda man kan mäta, och det är ju UEFA-koefficienten, att den är sämre rankad där. Vad tror du är viktigt för allsvenskan framåt, liksom angreppssätt i att hur man ska lägga upp sin verksamhet för att få ut maxa i spelarutbildning och inse liksom, kanske sin plats i näringskedjan?
Ja, det kan ju de som jobbar i föreningar lite bäst och vet liksom nuläget. Jag kan väl bara liksom, som jag sa från början, om vi lägger liksom ett fokus på spelarutveckling, det är klart att att man hört det här uttryckas ett antal gånger, att vi inte är så attraktiva som vi har varit tidigare för spelare att komma. Och det är mycket kopplat till ekonomiska biten såklart, men vi har fortfarande också liksom en bra produkt och kan erbjuda bra miljö. Så det kan väl fortfarande finnas, men om vi själva liksom då tänker på allt som kommer, liksom alla spelare som kommer från Sverige, om vi jobbar liksom ganska tydligt med spelarutveckling och tänker och där är väl frågan, ska det bli som på här sidan att vi jobbar med att utveckla spelare för att så kallat kunna sälja dem vidare när de kommer upp till en viss ålder, då det kanske blir en sån ekonomisk utveckling så småningom, men jag tror också att vi inte, återigen om man ska liksom titta på det sportsliga, att vi, om man jobbar med en målsättning att spelare ska uppnå sin maximala liksom potential när man är runt 26, först när man är runt 26-27, så har det en liten annan inriktning, skulle jag vilja säga, att vi, om man nu uttrycker det som du säger, man, sin plats i näringskedjan, men vi har ju fortfarande liksom ett underlag spelare som håller en god nivå som vi med goda liksom gemensamma insatser skulle kunna utveckla, alltså bättre och bättre, tror jag.
Men skulle man se det som att den klubb i Sverige som snabbast inser att liksom, ja, men omvärlden förändras, vi behöver lägga om vår verksamhet, vi kanske inte satsar på att värva spelare från Australien eller andra som tar platser på våra talanger, att man där skulle kunna skapa sig en position, att man liksom blev väldigt skicklig på att ta fram unga spelare, hela tiden satsade på att låta unga spelare få speltid?
Jag tror att det är en väg att gå. Men alltså, det jag, när jag snackar bland de svenska modellerna, så har det inneburit att det finns olika vägar. Att det är inte... Är den enda modellen liksom... kommer den att se ut på exakt samma sätt? Ja, då jag tror inte det fortfarande. Jag tror att det liksom är ytterligare en bit fram. Vi har ju fortfarande liksom väldigt positiva sådana exempel i damallsvenskan. Så att, det viktigaste är väl att man har liksom en egen struktur för just det man själv liksom avser och jobbar med. Man har ju såklart olika förutsättningar. Man är i olika delar av landet. Och, olika liksom underlag till spelare. Det kommer fram fler spelare i Stockholm, Skåne exempelvis, jämfört med Norrland. Så att man kan ha olika varianter på det. Jag vill inte nämna några klubbnamn, så jag undviker dem. Men det finns olika idag såklart också. Vi såg ganska tydliga exempel på rena damklubbar, kallar du dem, dubbelklubb. Och sen så ser vi också på någon som är nästan en riktig liksom, småklubbsfotbollen. Och det finns ju utmaningar liksom, för alla. Men man måste ju också, så man måste fokusera på att ha en struktur som klarar av just det.
Vad blir viktigast 5 år framåt för svensk fotboll att inte glömma bort för att inte tappa den starka position man har idag?
När man liksom har, som man säger, man skapar en stark liksom gemensam över liksom hela landet, en bild av liksom vad som är liksom svensk fotbolls identitet på damsidan. Alltså hur ser vi på teknik, hur ser vi på fysik, hur ser vi liksom på hur man utvecklar olika delar av spelet. Att det tror jag är den absolut liksom viktigaste för att maxa, som jag sa innan. Det finns alltid mycket potential, mycket kompetens och att hitta former för att liksom maxa det. Så att man brukar säga det i Skottland när vi började där, att för att få ihop liksom alla klubbarna till att jobba mot ett mål, så sa vi att då spelar man alltid matcher på söndagar. På söndagar under 90 minuter, då är ni liksom era värsta konkurrenter. Alla övrig tid så ska ni göra allting för att liksom hjälpa och förbättra med något gemensamt mål. Liksom. För att bara liksom vara bäst i landet, då, att vinna en liga eller för en spelare att ta sig liksom till ett landslag, det, man måste vilja någonting ytterligare. Alltså för att lyfta liksom hela fotbollen. Och att inte bara vara bäst i sitt land.
53-årige Lili Persson har framförallt gjort sig känd för sina år som Pia Sundhages vapendragare. Både i det svenska landslaget och i det brasilianska. Utöver det har hon också basat över svenska flicklandslag och U23-landslaget. Som spelare gjorde hon hela 17 säsonger i Hammarby och vann SM-guld 1985. Numera är hon sportchef i Stockholmsklubben Bo FF.
Svensk damfotboll har presterat över tid. Och man är världsetta. Liksom. Det är ju helt jävla otroligt. Längst upp i norr, apropå att titta ut genom fönstret. Det är snö överallt. För vissa bara i Stockholm, men ändå. Så att, nej, jag tycker inte det är kris. Det tycker jag faktiskt inte. Jag tycker det är ett alldeles, alldeles för starkt begrepp.
Du har ju dels jobbat mycket med Sverige och svenska flicklandslag. Senast varit mycket i Brasilien ju med Pia Sundhage där du assisterade henne. Ni fick lämna. Nu är du i Bo FF. Var jag förstod, ny sportchef där sedan någon månad tillbaka. Om du då inte tycker att det är kris, utan vad tycker du talar liksom för svensk damfotboll i stort? Om vi liksom bortser från att de är värdsätta på landslagsnivå, så är det ju lite knepigare resultat längre ner, och man kan inte gå ifrån att allsvenskan tappar liksom i Europas status.
Nej, men det är ju sant, och det här senaste fönstret var väl kanske inte jättebra resultat när man tittar på alla flicklandslagen. Men om man tittar i ett lite större perspektiv så har vi ju liksom en organiserad fotboll med många lag som jobbar med väldigt många spelare. Vi har både en allsvensk och en elitetta som också liksom nu börjar att strukturera upp en akademiverksamhet. Vi har distrikt i Sverige som har liksom fotboll. Människor där ute som ser talanger och som jobbar med distriktlag och så vidare. Så jag tycker vi har liksom en bra upparbetad organisation som gör att vi fortsatt kommer att vara framgångsrika. Det är jag helt övertygad om. Så att, och sen kopplat till det här med damallsvenskan och övriga, om vi tar Europa då, så det är klart de här stora drakarna, de kommer ångandes nu. det blir ju tufft, självklart. Så vi måste väl hitta liksom våran plats i värdekedjan på det sättet. Men Häcken nu, ja, slår Real Madrid, det är inte så tokigt.
Jag tänker där, men du kommer ju här någonstans med utifrån perspektiv när du har varit i Brasilien en lång tid och kan se det kanske med objektiva ögon utifrån. När du pratar om den här strukturen, och är det de bitarna, det är de sakerna vi ska fortsätta konkurrera med, sett till kanske att Spanien och vi har England som kommer på frammarsch nu, även Portugal är duktiga och gör bra saker, Holland också. Är det fortsatt de bitar som vi ska trycka på inom svensk damfotboll?
Men jag tror det. Och just det här begreppet också, jobba tillsammans, som vi har gjort under alla år. Att jobba tillsammans med våra framgångsfaktorer. Och det är ju att vara liksom organiserade, både utanför plan men faktiskt också på plan. Så att, jag inbillar mig att det där kommer fortsatt vara våra framgångsfaktorer.
Nu är det ändå så att fotbollsförbundet har en ny ordförande, en ny generalsekreterare, och de gör ju om hela fotbollsupplägget med en fotbollschef i form av Kim Källström, över landslagschefer då, med förbundskaptener. Och sen parallellt också tekniska direktörer som ska jobba med utveckling av talang. Det måste ju ändå vara en signal att man därifrån upplever att vi måste få ut mer resurser i fotbollen. Hur ser det ut på det som ju varit både i det svenska fotbollsförbundet och sen i ett annat, lite mer kaotiskt fotbollsförbund i Brasilien?
Ja, det kan man lugnt säga. dels är det ju, när jag började på fotbollsförbundet, då hade man ju faktiskt den här organisationen med, kanske ni kommer ihåg, Lasse Risch var ansvarig liksom över all fotboll, och sen tog ju Marika Domanski Lyfors den rollen. Det man inte hade är de här två nya rollerna, tekniska direktörer. Det har man ju i väldigt många andra förbund, men då har man en teknisk direktör. Så jag vet inte riktigt vad man ska förvänta sig av de här två tekniska direktörerna. För man har, det ser ut som man har en liksom på herr och en på dam. Man har väl oftast en teknisk direktör som liksom pekar ut lite riktning och lite ideologi och sådär. Alltså, jag törs inte säga riktigt varför man har valt två stycken. Men det finns väl kanske någon förklaring till.
Men skulle du säga att spelmässig identitet bör vara samma både på herr- och damsidan för svensk landslagsfotboll? Eller behöver man särskilja det med två olika, en herransvarig och en damansvarig?
Inte spelmässigt. Tycker jag kanske inte man behöver det. Historiskt sett så har vi ju jobbat på lite olika sätt. Däremot så har vi pratat om att liksom slå ihop de här två delarna. Så just spelmässigt och sättet man spelar på finns ju ingen anledning, tycker jag, att det skulle vara skillnad på pojk och flick eller dam och herr. Absolut inte. Däremot hur man jobbar liksom med fysik och alltså lite andra bitar, där kan det behöva finnas skillnad såklart.
Om man ser till, du har jobbat även med flicklandslag, finns det ett värde av att ha en röd tråd från liksom A-landslag och neråt? När vi pratar exempelvis med Lasse Lagerbäck så pratar han om att det var viktigt att A-landslag och närmaste landslag under, som är U21 där, det är U23 på de sidan, att de satt ihop och så. Men ser du att det finns ett värde att man redan när man kommer liksom som 15-årig tjej, att redan då ska man få vissa värden eller vissa, någon tråd som sedan leder upp hela vägen till A-landslaget?
Ja, men det har vi ju. Det som är skillnaden är ju att vi separerar A-landslag och U23. Annars har ju flicklandslagen en liksom röd tråd som man jobbar efter, om man inte har ändrat det här helt nu, men det tror jag faktiskt inte. Så det har vi haft under väldigt många år. A-landslagen blir ju lite speciellt. Man kan ju göra som i Spanien också, alla spelar likadant. Det där är lite vad man har för olika synsätt. Jag vet inte om det skulle vara framgångsfaktorn för svensk fotboll faktiskt.
Vad finns det för risker som Sverige, där Sverige kan gå fel i den här liksom utvecklingen? Det är ju ändå så att de spelare som har tagit Sverige till en position som värdsätter, en del av dem kanske inte har jättemånga år till i sig, och jag menar några Karin Seger slutar och så. Vad tycker du är liksom det som Sverige måste undvika?
Ja, men det, vet du, det, du har ju också varit med så länge. Vi sitter ju alltid så där och undrar, oj, 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 nu slutar vicken, hur ska det gå? Jaha, men då kom det ju någon annan. Så att just det att Sverige har presterat, vunnit medaljer, men faktiskt också utvecklat världsspelare över tid, är ju fantastiskt. Nu tror jag att sådana här som Magda och liksom den generationen kommer kunna axla ledarskapet. Och är ju redan spelare som presterar på väldigt hög nivå internationellt. Det är nästa generation med de här som är födda 0-3% med Rosa och Wingberg och allt vad de heter. Men då, jag ser jättepositivt på deras framtid, det måste jag säga.
Om man tittar på att du då varit ute liksom och jobbat för Brasilien, vad är det för taktiska trender som cirkulerar ute i världen som ni tittade på och som man kanske antingen avfärdade eller tog intryck av?
Ja, men det stora skillnaden i Sydamerika är ju, om man tar försvarsspel, så är det ju framförallt så jobbar de mycket mer med markeringsinslag, eller inte markeringsinslag, de jobbar med markering på ett helt annat sätt än vad vi gjorde i Sverige. Det är en stor skillnad och därmed blir de ju också väldigt skickliga en mot en. Och just en mot en, det är väl sånt där som det pratade både jag och Pia om på våran tid, och det pratar fortsatt Peter och Magnus om i Sverige nu. Det är ju någonting som behöver utvecklas i Sverige. Att man klarar en mot en situation, såväl i anfallsspel som i försvarsspel. Det är man ju ganska skicklig på just i Sydamerika och Brasilien.
Hur skulle man kunna implementera lära spelare att bli skickligare mot en i träning? Hur implementerar man det i träningsmetodiken, skulle du säga, på unga tjejer eller U19-tjejer, U17-tjejer, för att hantera just de här en mot en situationerna?
Och det är det här som blir så motsägelsefullt. På samma sätt så har vi blivit väldigt skickliga på att utvecklas taktiskt. Och just en mot en-spelet, det är någonting som ska komma från unga år. Alltså det här lite mer lekfulla, att man får faktiskt misslyckas i en mot en-spelet. Kanske är det så i ungdomsfotboll att vi ofta är på och hackar just på den här spelaren som dribblar och blir av med bollen. Kanske inte hackar lika mycket på den som slår en felpass. Så att i unga år uppmuntrar det här att man får misslyckas just i den här aktionen, tror jag är jätteviktigt.
Om man ser till träningsmetodik och liknande, så känns det som även där går ju fotbollen väldigt mycket framåt, och hur man kan följa allt från med ny teknik, löpningar och sånt. Vad är det där du har tagit med dig som är intressant att ta del av?
Ja, fotbollen idag är ju otrolig med hela liksom analysverktyget som idag bryts ner på mikronivå. Det jag lite grann har börjat fundera över, det är hur mycket tid ska man verkligen lägga på det här? Idag har man ju stora staber. Man har ju ett fotbollsöga också. Det finns en fara att man tittar lite för mycket på siffror ibland. Så kan jag känna. Samtidigt som det är häftigt med den här utvecklingen. Men liksom hantverket, fotbollstränaren, man får inte tappa det också i sina egna ögon. Analys är en sak, coaching är ju någonting annat, brukar ju Pia säga, och det tycker jag hon har väldigt rätt i. Man får inte gå bort sig i det här nya, där det är så enormt. Om man tar VM, jag tror våra analyser som kom från FIFA, då är det inte ens vår egen analys, var på 67 sidor efter en match. Det är ganska mycket.
Ja, och är det så att analyser på något sätt, ja, men tar de lite av makten från tränaren, fotbollsögat, för på något sätt kan alla ta del av analysen och mycket lättare att gå in och ifrågasätta. Plötsligt har man ett verktyg, det vill säga ett siffror eller någonting, och säga att ja, men spelare X gjorde inte det och det, titta här. Mm. Är det som att det liksom eroderar lite tränarens position?
Ja, nej, men det är ju lite spännande det där, för att det där kommer ju även spelaren till del. Innan vi ens en gång har gjort analysen. Så att det är jäkligt lurigt. Jag måste faktiskt säga det. Utan att jag har liksom klockrent svar på det. Men jag har slagits av det. Liksom, vad betyder det här för framtiden? kopplat till tränarens roll. Det går så fort idag med liksom analysen utifrån alla verktyg som finns. Så det har liksom nått spelaren innan vi som tränare som alltså, har gjort den egna analysen.
Vilka problem ser du med det då, kopplat till matchanalysen? Om ni spelar en gruppspelsmatch med Brasilien i VM och sen så tar spelarna del av den typen av information. Vilken typ av problematik utsätter man för inför nästa match så att säga, eller nästa utmaning som kommer?
Nej, men det är ju just det här att en siffra är en sak, hur man coachar är ju någonting annat. Så att en siffra kan ju upplevas dålig eller bra, medan det vi coachar i kanske är någonting helt annorlunda eller har ett annat värde. Så att, samtidigt som jag ser en fördel med det så ser jag också en liten fara i det. Att analysen faktiskt blir lite felaktig från spelarens perspektiv.
Om du tittar på svenska spelare, vad upplever du att deras styrkor är respektive svagheter när man liksom tittar på dem? Jag menar, nu har inte ni mötts i någon sån renodlad tävlingsmatch, men ni har ju ändå mött Sverige och jag gissar att du ändå har koll på hur ser man på svenska spelare utifrån?
Man tycker att de är väldigt långa. men det, alltså, Sverige är ju jätteskickliga kopplat till alltså sitt kollektiva lagspel. Så man är skicklig på att utnyttja det man är bra på. Man tar det här med fasta situationer till exempel, är ju enormt hur de gör mål varenda jäkla match på fasta situationer. Det är ju att vara smart liksom, utnyttja någonting som man är riktigt bra på och vara taktiskt förberedd. Där är man ju jätteskicklig. Det man saknar lite grann, det är ju det här en mot en spelet. Framförallt offensivt, men kanske också även i försvarsspelet. Liksom, här skickliga liksom, en mot en försvarsspelarna. Den brister lite grann, tycker man utifrån då.
Om man ser din tid i Brasilien, det har ju framgått att det har varit lite rörigt både i den inhemska fotbollen och i förbundet. Men finns det någonting där du tar med dig hem till svensk fotboll som känner att det här vill jag liksom implementera, att de unga tjejerna i BOFF, det här ska vi få in?
Ja, jag skulle nog säga det här lekfulla. Och det var lite det vi var inne på, liksom, när man är ung, att fortsätta vara lekfull, fortsätta att dribbla, fortsätta att liksom, våga misslyckas i det. För det gör ju de, absolut. Sen är det precis som du säger, alltså det här, den här röran som är, den ska nog vi vara glada för om man när vi är svensk igen då. Det gör ju att de tyvärr har svårt att bli framgångsrika. Man har ju, nu är ju presidenten avsatt igen på grund av någon korruption eller vad det är. Så att, och det är ju deras nackdel. Det kommer liksom aldrig bli någonting så länge de inte får ordning på de här grejerna. Att det finns talanger hur många som helst, men de får liksom ingen ordning och reda på grejerna, tyvärr.
Om du vill få in det här lekfulla i BOFF, vad ger du för signaler till era unga lag, så att säga? Alltså de som leder lagen, hur ska de tänka på det här?
Det är ju att de spelare som har de egenskaperna att verkligen man får utmana sitt ledarskap med att de här ska få misslyckas, att de måste få prova igen. Och sen är det ju att hitta dem tidigt, prata med dem som är nu tränare i de här unga lagen, att låta dem dribbla, om det nu är det man tittar efter.
Hur svårt är det att få in det i svensk fotboll? För det känns som att man har alltid pratat om det, oavsett om det är på herr- eller damsidan, så har de som spelarna som har varit den typen kanske haft lite svårt att ta sig in i de kollektiva landslagen. Det är ofta de som byts ut, och att det känns som att man sällan vågar satsa på dem.
Nej, det blir lite motsägelsefullt, faktiskt, som vi säger att våran styrka är ju just liksom lagspelet, vara taktiskt förberedda, jobba kollektivt ihop och så vidare. Om vi tar våra damlandslag, så har vi haft Kossi genom alla åren som då får vara den som står för det här lite annorlunda då. Och sen är de ju lite lätträknade faktiskt. Så att de som kommer fram nu, Rosa till exempel, är väl ett alldeles utmärkt exempel på att hon måste få tid på sig att växa in och tillsammans med Kosse då, om Kosse fortsätter att liksom använda sina egenskaper. För hon har de egenskaperna. Det har hon visat med all tydlighet genom i flicklandslagen och i sitt klubblag då.
Hur gör man som ledare att på något sätt köpa sig tid? För det är ju ändå så att man är en resultatutsatt bransch och man kanske, att det kanske i det läget man tar av Rosa Kafaji istället för att ge henne tid och låta henne misslyckas gång på gång för att verkligen växa in i rollen, för att man själv är lite pressad.
Ja, nej, men så är det ju såklart. Man ska ju vinna liksom, framförallt på A-landslagsnivå, annars är ju ni där och hackar om inte annat. Att, men jag tror också så här, tidigare så kanske det fanns spelare som hade den här typen av egenskaper, men man förstod inte riktigt att man också måste bidra i det övriga spelet, försvarsspel till exempel. Man tittade på Kosse, hon är ju liksom en av Sveriges bästa försvarsspelare och har alltid varit. Så att man måste ju som spelare också förstå att det finns två sätt att spela fotboll på. Man behöver göra det samtidigt. Man måste ägna sig åt försvarsspel också. Samtidigt som man ska använda sina egenskaper. Det finns ju en spelare till faktiskt. Rytting är väl ett utmärkt exempel på en duktig en mot en spelare. Så henne ska man ju vara jätterädd om. Och låta henne liksom fortsätta och växa in i det här.
Jag tänker på det här med att vara stark defensivt en mot en. Är vi svaga generellt i Sverige på att utsätta oss? Vi pratar ofta om numerära överlägen. Vi ska skapa det i speluppbyggnaden och vi ska vara trygga och ha liksom numerära övertal även i försvarsspelet. Är vi dåliga generellt sett i svensk fotboll, kanske både på här- och damsidan, att våga stå en mot en i försvarsspel och på något sätt då utsätta oss för den här typen av situationer? Och det kanske kopplas lite till just positionsförsvar också, som du var inne på flera gånger här.
Nej, jag håller med dig där och jag tror lite grann att just kopplat till positionsförsvar som har varit en stark plusfaktor för svensk fotboll, men det kanske har slagit lite också på det här en mot en i försvarsspelet. Jag tror att det kommer komma mer, för vi ser ju liksom med det här med hög press, håll kvar motståndarna, och då går man ju per automatik över i markeringsinslag, så jag tror att det kommer utvecklas mer. Men det har väl varit en liten sån där trend, det där kan ni bättre som jag har varit borta, men just att det saknas lite spelare just kopplat till ytterbackar, innebackar generellt i svensk fotboll, så att det är någonting att plocka fram igen, för det där är ju jätteviktigt om man ska klara sig internationellt.
Det som är bra för landslaget är ju att, jag menar, vi ser flera svenska landslagsspelare involverade när det är Arsenal och Chelsea inför 50 000 åskådare i Women's Super League. Kanon att spelarna är på den nivån. Och även fall Häcken har gjort det bra, så rent historiskt har vi ju liksom tappat på allsvenska nivån. Nu är ju Bo FF en bit ner så att säga, men därifrån. Jo, men om man då tänker, hur ska man liksom räta in sig i näringskedjan där, att ska man bli liksom en liga som, ja men det är viktigt, vi tar fram spelare som vi sen kanske förhoppningsvis säljer och får betalt för och utbildar liksom, men det är inte här de ska göra sitt främsta, eller hur ska man rätta in sig, för det blir ju en ny verklighet på något sätt på rätt få år, att man har gått från att vara en av världens bästa ligor till plötsligt bli en matarliga.
Nej, och jag kommer faktiskt ihåg att det var en företrädare för en allsvensk förening som sa att vi kommer vara en talangfabrik i framtiden, och jag blev så jäkla arg på den här människan, kan jag säga. Men det ligger ju någonting i det, och det har väl att göra också med hela den här ekonomiska delen som är svår att liksom konkurrera emot. Men fortsatt är det ju så att, tror jag, att man kan rubba de här drakarna. Det har vi åtminstone visat med landslaget. Vi kan rubba liksom USA som har jättemycket pengar. Vi kan rubba Brasilien som har jättemycket pengar. För vi har någonting annat. Så att, men man kanske inte kan göra det varje år, men då och då. Sen tror jag vi, för att ha ett framgångsrikt A-landslag, så ja, då måste ju spelarna. Det är ju fantastiskt att se Ilestedt igår och Johanna Göran Bård till exempel. Det är underbart.
Men hur tror du det blir om du blev förbannad som kanske inte ens var involverad i någon svensk klubb? Hur tror du det är liksom att styra om verksamheten från att innan haft som mål att konkurrera i Europa? Även fall jag menar, Sverige har inte haft en Champions League-finalisten Tyresö FF 2013, och det var ju på konstiga grunder, vet vi ju alla i efterhand. Och innan dess får man nästan gå 20 år tillbaka när Umeå vann och så, men hur tror du de som leder klubbarna ska tänka när de styr om till att bli någonting annat?
Fast jag tror för idag, jag vet inte om jag har fel, men jag tror idag att jag tror det är ingen som går in med liksom den målsättningen att man ska upp och kriga och vara liksom i någon Champions League-final. Jag tycker man redan har inrättat sig i den här ordningen. För det har varit över så lång tid nu, som precis som du säger. Man är ju inte där. Man är liksom strax under. Och där ska man vara. Men att vårt landslag fortsatt ska vara uppe och kriga om medaljer, absolut.
Betyder det ingenting att landslagen på under A-landslaget har så svajiga resultat? Emellanåt går det ju dåligt, emellanåt vinner de ju. Det har ju hänt de senaste 10 åren. Jag menar att stormarna i dagens A-landslag kom tidigare eller vinnare av EM exempelvis. Får man bara acceptera det i Sverige, att det går liksom upp och ner med de här ungdomslagen?
Det tror jag man får göra. Och jag tror kanske inte man behöver vinna, men jag tycker det är viktigt att vara i slutspel. I såväl EM-slutspel, och kan man dessutom ta sig till VM-slutspel som ung spelare. För då lär man sig att vara turneringsspelare. Så det tycker jag är busviktigt, att man tar sig till slutspel. Det kommer man inte göra varje gång såklart, för konkurrensen är så tuff. Men att ha det som mål skulle jag tycka, nu är inte jag ansvar för det längre, men det tycker jag är jätteviktigt.
Just att man pratar om att konkurrensen växer, det gör det både på klubb och landslag. Hur kände ni av det liksom när man tittade? Ni ledde Brasilien, som ju då var första gången de inte gick till gruppspel på rätt länge. Men hur kände man av att konkurrensen ökar?
Ja, men det är ju, dels har vi sett nu, det var ju många som var förvånade att Colombia var så bra. Vi mötte ju dem i finalen i Copa America och hade fullt sjå innan den matchen. Så att den här konkurrensen som är runt om i världen nu med att utveckla spelare, pengar kommer in och så vidare. Det är ju bara, det kommer fortsätta bubbla. Ta bara i Afrika och Sydamerika, för att ta två liksom stora ställen med många människor. Och där liksom jämställdheten inte har kommit så jäkla långt. När de får fart så, ja, kommer de ju såklart utveckla jättemycket spelare på sikt. Absolut.
Men du har ett hopp om att Sverige ska kunna hänga med ändå?
Det har jag. För vi är duktiga i Sverige. Jag säger det igen. Jag tycker det är osannolikt att vi inte står och hurrar. Vi är fan världsätta i världens största sport. Det är ju fantastiskt. Det är jättehäftigt. Och det är ju för att vi har jobbat på ett väldigt skickligt sätt under lång tid. Och sen är det såklart för att Peter och Magnus har fått ut det mesta av laget. Men det är också för att vi har varit duktiga med väldigt lång tid. Genom vårt arbete, organiserat arbete. Så att det går inte slag på takten, det kan man ju inte säga.
Då har vi lyssnat på Lili Persson och Ann-Helén Gram, bägge två med oerhört lång erfarenhet i både svensk och internationell fotboll. Och det är alltid intressant att höra med människor som varit utanför Sveriges gränser, eller hur? Som kan se det lite på ett annat sätt.
Ja, men definitivt. Både Lili och Ann-Helén är ju positiva och kommer just med den här erfarenheten av internationell fotboll. Sen har båda både Lili och Annelina har varit på nivåer utan att på absolut högsta nivån, men i verksamheter som ligger lite efter den svenska nivån ska man ju komma ihåg. Men de är ju fortsatt otroligt positiva kring det vi gör här hemma i Sverige och lyfter upp. Lili lyfter ju framförallt upp det här med det kollektiva lagtänket, våran styrka i organisation och samarbete framförallt där som viktiga konkurrensmedel framåt också nu när många nya länder på de sidan börjat växla upp.
Ja, jag tycker det är intressant med Lili Persson som jobbade med PSU-undrag och att de då tryckte på att svenska spelare måste bli bättre en mot en, både offensivt och defensivt. Och det, precis som Lili påpekar, har vi ju hört från Peter Gerhardsson och Magnus Wikman. De stod ju efter Sverige förlorat mot England i EM-semifinalen med 4-0. Stod de på utanför ett hotell när de skulle sammanfatta EM och tryckte just på det. Och där är väl en jättebrist i svensk fotboll. Jag menar, Kosovo Aslani visst som Rosa Kafaj i Häcken, AIK-talangen som ju spelar Häcken, och det finns några till. Men det är Johanna Rytting-Karnöjd, men annars är det ju ont om den typen av... Det är ju inte helt lätt på beställning, för det går ju lite emot den kollektiva tanken att laget liksom, laget bestör alla individer ihop. Och så vill man ändå ha individerna.
Ja, och framförallt om man vänder på det ur defensiv synvinkel också. Framförallt här med ett positionsförsvar där vi är starka. Lili också lyfter. Men hur kan vi få starka defensiva en mot en spelare? Och då handlar det om att utsätta den typen av spelare redan i unga åldrar för en mot en situationer. Både offensivt då, där vi är relativt skickliga och kanske kan bli ännu bättre. Där Magnus Wikman i den här poddserien lyfter fram just den förmågan att vi tillåter folk att misslyckas. Men jag vill vända det mot det defensiva. Att klara av att stå en mot en. Pressspel är ju inne nu. Man vill pressa högt. Man vill pressa väldigt långt upp på motståndarnas planhalva. Det innebär ju också att ytan bakom backlinjen är större. Då behöver du snabba, starka spelare som klarar av att stå en mot en och inte bli stressade av den typen av situationer. Och där har vi en brist i svensk fotboll. Både på damsidan och herrsidan.
Sedan är det ju uppenbart att svensk fotboll på de sidan har ju stått starkt. Därför har ju många länder tittat hit. Det är ju därför Pia Sundhagen och Lili Persson jobbar i Brasilien. Pia Sundhagen jobbar i USA. Vi ser både Robert Vilahamn och Jonas Eidevall i Women's Super League och Anne-Helene Gram och Anna Signöl som jobbat för Skottland, Finland. Alltså, problemet är väl att de kommer hit och tankar det bästa av den svenska fotbollen som vi fick höra Annelén prata om. Hur Skottland delat upp i distrikt och liksom på söndagar ger ni allt mot varandra. Men sen måste ni jobba ihop. Risken är ju att de då närmar sig Sverige för att de tar det bästa av Sverige. Och där måste väl Sverige ut och leta. Och att, visst, man ska vara bra på det kollektiva och på organisationen och strukturen. Men vi måste väl också ta till oss lite nya grejer för att hänga med även de stora nationerna.
Ja, men definitivt. Det är klart att vi har otroligt mycket kompetens på damsidan i tränarform kan man väl säga. Där. Men de som ligger längst fram ute i Europa, det är ju Spanien och Portugal och Holland. Det har vi nämnt flera gånger. Det är klart att de gör saker som vi kan lära oss av också. Och sen är det lätt att man bara stirrar sig blind på de som är absolut längst fram. Jag tycker att titta på mindre länder. Vad gör de för att maximera? För det var ju Annelien inne också. Men vi behöver maximera våra möjligheter. Vi kanske inte kan bli världsmästare, men vi kan bli bättre. Och hur blir vi bättre? Det är väl en sån aspekt som jag tänker att man kan lära sig även av länder som någonstans är sämre på en ranking, men gör mycket av det man har, så att säga.
Också häftigt att höra om Annelien i Mexiko. Om någon hade frågat mig liksom, vad tror du mexikansk damfotboll är på hugget, så hade ju inte jag trott att de hade varit på hugget kommersiellt. Och att hon tycker att de är för kommersiella. Men det kommersiella är ju det som ger resurser. Det vi hör nästan genomgående i vår podd, så är alla pratar om resurser. Jag säger inte att vi ska gå hela vägen till Mexiko, men att de identifierat det, för att om vi inte tar fram de pengarna så kommer vi inte kunna liksom utveckla talang. Jag hoppade till på det, att det är ett sånt drag i den mexikanska ligan och att de är smarta att plocka dit Real Madrid, Bayern München och spelar för att de ser det som en väg att komma ikapp.
Ja, definitivt. Och just som du säger, skapa förutsättningar för damerna där över i Mexiko. Det är klart att det De har ju verkligen anammat det här med att se till att herrklubbarna driver fram utvecklingen även på damsidan ur kommersiellt perspektiv också. Det är ju precis samma i Europa, de största klubbarna också, hur de hjälper damerna nu i början. Sen, det är klart, över tid så behöver man bli självförsörjande på olika sätt.
Och man kan konstatera att både Lili Persson och Anna Engan som haft olika positioner i svensk fotboll och så, de var inte ännu helt övertygade om Andrea Möllebergs upplägg kring en fotbollschef och två tekniska direktörer. Bägge, oberoende av varandra, ifrågasatte ju det här. Varför är det två tekniska direktörer? Men då är det väl kanske att Kim Källström har det här övergripande ansvaret. Och sen ska man ha en då som jobbar mot talangutveckling på damsidan och en som jobbar talangutveckling på här sidan. Vilket kanske är rätt. Jag kan inte bedöma. Jag bara upplever att jag menar, nu är Lili Persson i Bo FF, men Ann-Helén Gorm är ju ändå i rörelsen i och med att hon spelar utbildar och borde ju vara där i framkant. Så att det finns ju ett pedagogiskt arbete för Kim Källström och de andra från fotbollsförbundet att övertyga om att det här är ett sätt som gör att vi kommer få mer kraft och mer tryck kring fotbollen.
Ja, det är om den fråga som jag ställde, det var ju till Lili, det var ju behöver man särskilja här och damsidan, flick och pojksidan, och där var hon inne på att i grund och botten så behöver man inte det. Sen klart att en kraft till att särskilja, det är klart att det kanske skapar förutsättningar att driva på utvecklingen ytterligare på olika sätt.
Och sen pratade vi ju lite om Anna-Helén Gorm, om det här med kvinnliga tränare, för det är ju ändå anmärkningsvärt att vi får det, och det är klart att det är ju precis som de säger en oerhört komplex fråga med många, många svar. Men att det finns en betydelse av att det finns fler kvinnor på positioner. Och där kan man väl säga att svensk fotboll äntligen tagit lite kliv. Jag menar, Marika Dormanske-Lifos har ju funnits länge och haft en ledarposition. Men dessutom generalsekreterare Andrea Möllerberg, Caroline Sjöblom som tar över som teknisk direktör på damsidan. Det är väl helt rätt att liksom på det sättet, för att ja, men det är ju, även om man har olika liksom ingångar, olika så ledarskap, så har man olika kunnande, olika erfarenheter. Så att jag tror att fotbollen växer av att det blir fler, så att säga. Man vill ha en större mångfald, och det gäller ju inte bara att man vill ha in kvinnor, man vill ju även ha in andra människor med andra bakgrunder, vilket svensk fotboll ännu är lite svag på. Men att mångfalden är eftersträvansvärd för just få många erfarenheter och många infallsvinklar.
Ja, det tror jag definitivt är en nyckel för att bredda kunskap, och just som du säger, det är mycket möjligt att utlandsfödda med otroligt mycket fotbollskunskap behöver man på något sätt få in i den svenska fotbollen. Sen kan ju alltid, det är klart att språkbarriären kan hindra till viss del, men där behöver vi inom svensk fotboll omfamna det i större utsträckning än vad vi lyckats hittills. Sen är ju positiv trend i alla fall sett till framförallt damsidan då.
Ja, och detta var som sagt avsnitt 11, och vi matar på ett tag till, söker ha ut avsnitt måndag, onsdag, fredag, och vi vill höra ifrån er. Vi vet ju att ni är många som har mejlat, ni får gärna skicka lite ljudklipp, för vi tänkte göra någon slags Ring P1-variant innan vi stänger ner på julen, och i förhoppningen är jag någon form av debatt i poddformat i slutet av januari för att knyta ihop det här, men vi har fortfarande en del avsnitt framför oss, så att var detta första avsnittet du lyssnar på, så finns det som sagt 10 till. Så det är bara att fördjupa sig om svensk fotbolls framtid och kris och annat. Så vi är med hela vägen, det är bara att lyssna på.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned, We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.